Podplay.
Hej och välkommen till 2022 och en ny säsong av podden Snutsnack. Jag heter som vanligt Hasse Brontén och jag börjar det här året med en gäst som var poddens allra första. Vi har jobbat tillsammans under många år och vi går tillbaks lite längs memory lane här med några gamla minnen och... Ja, ni får se vad ni tycker. Men det blir kanske lite annorlunda. Vi dricker till och med en alkoholhaltig dryck här under samtalet. Men det ska nog inte påverka så mycket. Glöm inte att följa Snutsnack på Facebook eller Instagram. Och Anders och jag fortsätter att prata på Patreon. Så bli gärna Patreon också för att ta del av det bonusmaterialet. Övrigt säger jag, som jag även har sagt under alla de tidigare 4 åren. Var försiktig där ute. Och så hoppas jag att du får en riktigt... trevlig lyssning.
13:10
kom. 13:10
kom. Ja, det
uppfattas.
Vi tar det.
Slut. Bra. Klart. Jo, nej, men jag har varit på semester. Och så mässade jag dig från Tallinn. Jag har haft lite tekniska problem med podden så jag fick göra lite special... specialavsnitt. Hoppas att de funkade. Men jag sitter i alla fall...
Halvledarbrist kanske?
Ja, men jag behöver ju inte bara handledning. Jag behöver ibland en personlig...
Halvledarbrist.
Jaha, det är det i alla bilar nu för tiden. Ja. Alltså det är så långt... Så långsökt.
Ja, det var det faktiskt.
Så långsökt.
Tekniska problem.
Ja, jag sitter i alla fall med Anders som vi har känt varann i... Ja, vi har känt varann i över 30 år. Vet du om man inte är så?
Ja, det är nu.
Vi är båda födda 67 03 19.
Japp.
Det är sjuka, vi är födda på samma dag, samma år. Och våra döttrar är födda på samma dag.
Fast inte samma år.
Nej, inte samma år, men samma dag.
11 juli.
Ja.
Jajamän.
Är inte det ganska konstigt att du och jag är födda på?
Ja, det är konstigt.
Och vi började polisskolan på samma dag.
Mm.
Jag började en lite bättre klass.
Ja, jag var i A-klassen. Det säger väl en del.
Vi träffades sen när vi kom ut på praktiken. Ja. Jag ska nämna för dig som är lyssnare också att du var ju faktiskt Snutsnacks första gäst. Mm. Avsnitt 1.
Mm.
Jag är också gudfar till dina barn. Det har du säkert ångrat många gånger.
Ja.
Ja, men det är för sent. Det är för sent. Det blev det som det blev.
Ja.
Nej, men det gick ju bra för dem.
Mm.
Till slut.
Det gör det, absolut.
Men jag tänkte att vi skulle ha någon form av avsnitt så där vi ska gå tillbaka, go back memory lane lite grann.
Mm. Det är alltid så jävligt.
Ja, men visst är det det.
Så här 33 år senare.
Ja,
faktiskt.
Vi började ju 88. Mm. Vi sitter nu i din lägenhet i Stockholm och faktiskt dricker en öl, tack.
Mm.
Så att,
Visby Pils.
Visby Pils.
Mm.
Och vi har käkat hamburgare.
Mm.
Ja, så vi vet inte riktigt vad som ska hända, men vi får väl se. Vi åkte ju muppbuss tillsammans, det var ju så vi träffade. Nej, vänta! Vi träffades innan.
Ja, jag minns inte. Men vi gjorde ju i alla fall ordningstiden i Skärholmen tillsammans. Vi var ju i Lars Krylbo Erikssons mupplag, som det hette.
Ja,
och mupp står ju då för mindre utbildad polis. Eller då hette det så.
Precis.
Nu tror jag inte man använder uttrycket. Mindre utbildad polis. Och då var vi ju i samma muppbuss.
Jo, men vi var ju flera. Vi var ju på Arlanda var vi samtidigt.
Ja, det var
på
vi
trafiken
ju. Ja, just
var vi samtidigt.
Det. Ja, men jag tänker ju just i den lilla gruppen 5 pers.
Ja,
då var det ju du och jag och sen var det Thomas Bonn. Och sen var det Håkan Bengtsbo.
Ja.
Och sen var det ju Tord.
Tordan.
Tord Olsson. 202 lång.
Han är inte polis längre.
Nej, skål på den.
Skålar du för det?
Nej, inte så.
Nej, det var ju, honom skulle jag vilja ha som gäst i podden. Han jobbat extremt mycket tillsammans ju, under en period tills jag slutade då.
Men pratade vi inte om det i första podden att vi satt ju på tunnelbanan ner till Skärholmen eller om det var på vägen tillbaka och så frågar du vad ska du göra för ja, var det en 5-poängs uppsats vi skulle skriva, något liknande. Och vilket ämne ska du ta hos Ander? Då sa jag att ja, men jag har tänkt mig jämföra narkotikabekämpningen i USA med Sverige.
Och då tänkte jag, åh, vilket litet ämne.
Men då fanns det inga begränsningar. Så det var liksom min tanke. Och du bara, ja, det där lät intressant, får jag hänga på? Ja, det kan du få göra. Och sen började jag liksom med att vi körde ett upplägg att vi skulle börja med intervjua länsnarkotikaroten.
Ja, just det.
Jag kommer inte ihåg vad han hette som var där i alla fall. Och sen var det väl typ gatlangningsgruppen.
Ja, jag vill inte läsa.
Och sen så skulle vi åka till USA. Mm. Och då åker man ju till USAs huvudstad som är Washington DC.
Just det.
Och hur ska man kunna göra en sån grej? För det första hade ingen åkt utomlands. Så då fick vi ju specialtillstånd efter att det varit uppe i Rikspolisstyrelsens kommitté. Eller så.
Just det.
Och sen så gick vi via IPA, International Police Association.
Och sen fick vi stipendium.
Så fick vi stipendium.
Du fick från någon så här Jonssons minnesfond.
Mm. Nej, men Hildur Jonssons minnesfond.
Hildur Jonsson.
Ja, du fick från Carnegie-institutet.
Nåväl.
Ja. Men det resulterade att vi kunde åka över i alla fall. I drygt, vad kan det ha varit? 2 veckor, va?
Ja.
Och så bodde vi ju i...
Georgetown,
just det.
Och
så träffar vi Organized Crime.
Ted Mendoras.
Absolut.
Och Captain Carl Alexander.
Ja, ah, just det.
Kommer du ihåg det?
Ja, ah, just det.
Stor svart kille.
Mindre så. Ja, men vi hade kul. Men vi var ju färskingar.
Men jasså.
Vi visste ju inte vad polisjobb var ens en gång. Men de amerikanerna är ju som amerikanerna är. Vi blir inbjudna till... Vi var ju på till och med Kapitolium. Alltså deras typ riksdagshus.
Ja, vi fick en privatvisning där.
Privatvisning med en canine, alltså en hund. Ja, just det. Hund.
Som berättade för oss.
Som berättade
inte
för
hunden
oss.
Kanske.
Ja. Ja, men det var ganska kul. Ja, det var häftigt.
Gick inte du fram till någon?
Ja, vi gjorde det.
Så bara, excuse me, are you a police officer? No.
I'm secured of this building. Ja, men det var vi som
men vi tog ändå någon bild med alla.
Han hade en badge.
Alla som såg ut som poliser tog vi bilder med, kommer jag ihåg. Ah, we're also police officers. Mm. Det var vi inte.
Ja, typ, det var vi.
Ja, vi trodde det.
Ja, ja. Vi var ju på banan.
Undrar om jag skulle kunna luska fram några bilder från den tiden när vi var där i Washington. Jag vet att vi har några bilder därifrån. Ja, men sen var vi ute sen i alla fall och jobbade. Båda var ju placerade på. Sökte du Norrmalm? För jag gjorde inte det. Jag tror jag sökte Södermalm och fick Norrmalm eller något sådär.
Jag kommer inte ihåg det.
För vi hamnade
men vi blev placerade på Norrmalm i alla fall.
Båda hamnade vi ju i E-turen på Norrmalm.
Men vi gjorde ju aspiranten i D-turen.
Ja, det gjorde vi.
Mm. Mats Nyberg och...
Ja, det var...
Ja. Men sen kom vi bli placerade i E-turen som det hette då, ja.
Jag kommer ihåg, jag vet inte om du kommer ihåg det, men vi var på en knivskärning en gång på Apelbergsgatan. Kommer du ihåg det?
Nej.
Jag kan berätta. Men, men det här är ju preskriberat för länge sedan. Men då var det ju någon som hade blivit knivskuren. De här personerna var så otroligt jobbiga att göra med.
Mm.
Och någon hade blivit knivskuren och vi erbjöd hjälp. Och vi var ju aspiranter på den tiden. Mm. Vi erbjöd hjälp upp till sjukhuset och bla bla bla. Men de bara skrek och yrade. Och då sa vår handledare, jag kommer inte ihåg vem det var just då, men så hoppa in i bussen. Och så åkte vi därifrån.
Mm.
Och sen sa vi, men vi har ju lärt oss att man ska göra... Nej, nu var de för jobbiga. Nu åkte vi därifrån.
Det minns inte jag.
Vi bara åkte därifrån. Jaha. Vi gjorde liksom ingen åtgärd och skrev inget. Nej, de var för jobbiga. Så de ville inte ha hjälp. Nu har vi erbjudit dem hjälp, men fick de inte det. Så nu åker vi därifrån. Jag tror inte man skulle kunna göra så idag.
Nej, jag minns inte det faktiskt.
Men jag minns också att vi visiterade någon på... Vi var nere på Sergel, alltså det som man kallar för Plattan då. Och så var det någon som vi visiterade. Jag tror vi var aspiranter då. Och så var det en kille som hade en kanyl. Så har du någonting vi kan sticka oss på? Nej, det är ingen fara. Och så hade han en kanyl i rockslaget.
Mm.
Han hade liksom gömt en kanyl så här. Och sen var det du eller jag eller någon som upp till. Så började han gråta.
Mm.
Slå mig inte. Nej, men vi ska inte slå dig. Liksom. Du måste ju ändå berätta. Så var det någon old school hade träffat på för några år sedan. Någon gammal normanspolis. Så man tänkte, vad hände innan vår tid? Och nu tycker folk att det var länge sedan vi var där.
Men jag tror att det var så att det var ju lite så här i HIV-tiderna som var då på 80-90-talet. Att stack man sig på en spruta som var hade blod, färsk blod med HIV- Ja. Då var man ju ganska illa ute under. Du gjorde ju det bland annat. Du fick ju en sån här, var det 3 månader eller 6 månader. Så att det var ju väldigt mycket så här att man skulle tala om som missbrukare att hade man en spruta så berättar man det.
Jo.
För det var liksom tjuvheder på något sätt att man inte utsätter oss tjänstemän då för en sån grej. Så att gjorde man inte det så fick man sig en omgång. Rätteligen. Men vi var ju inte fostrade på det sättet. Men jag tror att man gjorde det kanske så lite innan oss. Helt enkelt.
Ja, men det är intressant, för vi var ju en ny generation som kom.
Ja.
Och vi kom ju då, när vi var färdiga så kom vi ju till E-turen där. Och då var det ju, jag har ju haft Affe som gäst.
Ja, just det. Alf Ärlig.
Alf Ärlig, våran gruppchef. Han som satte upp den här Hultstugan.
Ja.
Som de brände ner på den första natten.
Ja, typ.
Men han hade ändå en god tanke. Han ville liksom att men det ska vara, det är klart att polisen ska vara där alla kriminella är. Mm. På plattan. Mm. Sätter upp en polisstation. Mm. Just det. Men sen lyckades han, jag vet inte hur han lyckades egentligen.
Jo, det var ju med Mats Hults hjälp. Han var ju finansborgarråd. Och polisstyrelsens ordförande. Och
då satte de ju upp någonting som kommer kallas där i polismun i alla fall för muttern.
Mm.
Och då ville de ha, jag tror det var 4 eller 6. 4.
Ja, vi var ju 4. Sen så hade du ju Monica.
Ja.
Kom ju också. Och sen så han...
Ja, just det.
Han som var från Vasastan tror jag han kom ifrån. Ja, Mikkola eller något sånt.
Ja, just det.
Nej, jag kommer inte ihåg.
Men vi var ju 4 från samma turlag. Mm.
Som av 5 nya.
Och vårt yttre befäl sa det över min döda kropp.
Att ni lämnar
turen.
Ja, och vi var livrädda.
Ja. Men sen var ingen annan som sökte ju.
Nej, ingen annan sökte. Men och sen var ju vakthavande befäl sa, vill de lämna så ska de få lämna.
Ja.
Det var han som bestämde, vakthavande befälet i turen. Sörlin, Per-Erik Sörlin.
Just det. Så vad vi kom att göra där egentligen det var ju att vi fotpatrullerade plattan.
Mm.
Eller plattan, men alltså närområdet.
Ja, absolut.
Bara fotpatrullera.
Ja.
Det var fan superroligt.
Med radiobild 1350 i backup.
Som bara stod.
Ja.
Vi körde inte mycket radio. Jo, vi körde in gripna och sådär.
Ja.
Men vi utgick ju alltid från om vi grep någon så det var alltid på till fots.
Ja, vi gick in med dem. För det var ju gamla Norrmalm på Östra Järnvägsgatan.
Det roliga att vi gick ju in med gripna också. Uh-huh. Så det är närmare att gå in än att gå till bilen och sätta bilen
faktiskt.
In.
Faktiskt. Det var kul.
Men vad
och så gick vi väl ibland tunnelbana, alltså perrongen också.
Ja, det gjorde vi.
Mm. För då kommer du bort till centralstationen.
Just
alltså T-centralen norra till T-centralen södra till centralstationen. Och så Östra Järnvägsgatan. Genom den grinden där.
Där låg ju
arrestintaget där,
till Norrmalm förut. Ja, ja. Det ligger inte kvar.
Nej.
Men vad skulle du säga? Vi lärde oss ju sjukt mycket att gå där ändå.
Ja, men det gjorde vi. Och vi praktiserade ju nolltolerans.
Just det, det var våra grejer.
Det var nolltolerans liksom. Vi rapporterade alla. Det var losotta var det väldigt mycket. Det var alkoholförtäring på allmän plats.
Och sen så var det nedskräpning körde vi också.
Då körde vi nedskräpning. Sen körde vi plankning, SL14 om jag minns rätt. SLs paragraf 14 där vi rapporterade plankare. Massor. Vi kunde sitta och äta. Och sen såg vi någon som plankade. Då sprang man ut från maten och sen så i kapp. Och sen så rapporterade vi dem för SL14. Ja, men det var, vi hade kul samtidigt som vi gjorde ett väldigt bra jobb faktiskt. Och det fick vi ju faktiskt höra ifrån, det var väl pressbyrån som låg inne på T-centralen.
Ja, det gjorde det.
Och deras personal sa ju till oss, det märks skillnad när ni är här och när tunnelbanan, de andra är här, sa de.
Ja.
För att vi var hela tiden aktivt sökande. Och...
Fast det som är ganska coolt tycker jag, coolt, jag vet inte om det är rätt uttryck, men det var ju det att väldigt många där nere visste ju vad vi hette.
Ja.
Anders, Hasse.
Till och med det.
Ja, och jag tror jag nämnt det någon gång i podden förut kanske. Men jag kommer ihåg att vi hade någon kille, var det, om det var du eller jag. För vi hade en nordafrikansk kille som var väldigt bra på att gola ner.
Ben.
Var honom, undrar vad han hette. Han golade ju ner alla som...
Tunisien tror jag han var ifrån.
Ja, som inte fick vara. Alltså var illegalt i landet.
Och så det knack.
Och då var det ju utlänningslagen, då var det så här...
Ja, stenhåll.
Ja, de skickades ju hem.
Ja.
Om de inte...
PL11 hette det ju då.
Prispolislagens efterparagraf. Ja. Men då var det en kille i alla fall, kommer jag ihåg, även om du kommer ihåg det här. Jag tror det var du och jag. Han sa så typ, den där snubben i gula jackan har fått vara här.
Men det var Ben.
Ja, vad Ben. Han kom in till oss och sa det.
Ja, han gick fram till oss och sen bara viskade han liksom typ. Han är gula jackan.
Och han hade ju inte fel. Han hade ju gjort det förut ju.
Sen när han fick syn på oss, när vi fick upp, vi hade uniform då, de svarta skinnjackorna.
Mm.
Så fort den här gula, ja, eller han i, han stod ju med sitt kompisgäng.
Ja.
På typ T-centralen. Eller på, strax utanför där. Och sen så när vi fick informationen av Ben, och sen tittade vi på den här killen, och då började han ju springa.
Mm.
Och vi efter, upp på
trapporna. Jag tror jag fick tag i jackan eller någonting, men han drog av sig jackan och bara drog.
Ja, upp i alla fall på Drottninggatan. Nej, ja, upp
på
Drottninggatan.
Nej, sprang inte upp på Hamngatan och sen ner.
Jaha, var det han som var nere på tunnelbanan?
Ja, in i tunnelbanan, ja.
Ja, ja. När vi larmade.
Men du tänker på han med stora kniven.
Nej, jag kommer inte ihåg.
Nej, men okej, vi tar den här.
Någon var det i barnvanlig utlänningskontroll. Alltså typ, kollegorna på Norman, de åkte dit och sen så var det någon som riktade vapen till honom, mot honom nere på Hötorgs TV. Han hade sprungit ner på spåret.
Just det, ja.
Och sen kommer de upp med honom och sen säger de bara, vad är det för brott? Nej, PLL. Och de bara, okej.
Ja, sådär bra. men
han var ju en illegal.
Ja, han var illegal
till absolut. Sverige.
Sen kom jag, nu får jag upp dig. Jag tror, hoppas du kommer komma på grejer som inte jag kommer ihåg. Men jag kommer ihåg också, de kommer fram, det här var du och jag, det vet jag. Då kommer de fram, det är bråk där borta. Och det var bort mot boxarna som, det var ju sådana boxar där inne.
Ja, absolut.
Och sen var det, då var det två killar som bråkade.
Förvaringsboxar.
Mm. Så stod och bråkade som... De var otroligt aggressiva mot varandra. En var så otroligt aggressiv. Och du pratade med någon och jag pratade med någon. Och jag fick upp en av de här killarna upp. Och sa, du får bara lämna liksom. Vi skulle bara splitta på dem. För det hade inte hänt något egentligen. Det var inget brott.
Mm.
Utan det var bara en aggressiv stämning. Och det var säkert någon knarkaffär eller vad det var. Så jag skickade upp han för rulltrappan som ledde upp mot Åhléns också. Det fanns ju en ingång där nere och där uppe. Och sen snackade du med en andra kille och sen så gick du och jag tillbaka tillsammans till platsen. Så du eller jag eller någon, vi säger så här, vänta, han kanske kommer springa runt.
Ja.
Och när vi kommer till rulltrapporna som leder upp mot Sergelgatan, då står den ena killen med en sån stor fet typ machete.
Den kommer jag ihåg.
Och då drar vi vapen båda två.
Det
och sen släpp kniven till, men han bara drar.
Ja.
Upp för trapporna,
ja.
Upp och sen tar han till höger. Nej, först tar han till höger om eller höghusen på Sergelgatan där. Och sen vi rämmar efter, så kör han in till vänster mellan några av husen. Vi efter, och vi var ju snabba på den tiden. Mm. Men han var väldigt snabb också. Mm. Men sen när vi kom in på Sergelgatan, så är han bara borta.
Mm.
Då kommer fram en äldre här och säger så här, grabbar...
Stadium.
Letar efter en kille som ser ut så och så. Ja, han sprang ner på Stadium.
Ja. Yeah. Den, nu när du säger det.
Ja, och då, för det här tror jag tog upp med Micke, för att då...
Micke?
Lund.
Ja,
Micke. Ola och Micke. Ja, nej, Ola och Micke när de var på ungdomsgruppen.
Ja, just det.
Så kom ju de till oss civila, och vi tyckte de var lite coola, för de var ungdomsgruppen, och de var några år äldre än oss, och civila och sådär, var lite coolt. Så sa vi så här, den här killen ser ut så hade ju ett väldigt enkelt signalement på honom. Så vi gick ju bara ner och buntade ihop han ju.
Just det, då stod han där nere, ja.
Och grejen,
gamla Stadium.
Och det jag aldrig glömmer. Att när de går ner och säger så har jag mitt vapen, så har jag haft hanen uppe hela tiden på min Sig Sauer.
Nej.
Så jag fick slacka hanen då.
Det var inte bra.
Nej, och för er lyssnare då, så är det så att om man har gjort en mantelrörelse som man ser på film. Den där som man ser alla coola poliser. Då åker ju hanen upp och då är det ju mycket lättare att avfyra vapen.
Ja, verkligen. Single action.
Då ska man egentligen slacka hanen så att det blir... Men ja, det hade jag tydligen glömt.
Oj då.
Ja, det är som minnesbild.
Ja, nu blev jag lite rädd här.
Tänkte du att det var tur att jag slutade?
Ja, faktiskt.
Men vi hade ju en otrolig omsättning på jobb. Bara de två åren som vi gick där och fotpatrullerade.
Mm. 91-93, ja.
Just men jag tänkte på en grej när jag åkte bil här. Nu är det ett tag sedan, men säg att det är ett halvår sedan.
Mm.
Så när man åker ner i tunneln, om du kommer Sveavägen så åker du ner i tunneln.
Klara tunneln.
Så gick ju vi i tunnlarna där och typ rensade på... Jag tänkte så här... Fasen var nitiskt alltså.
Ja, men det var, vi fick ju information om att de sov där inne.
Jo, men jag tänkte på det nu. De störde ju ingen.
Nej.
Alltså vi var så nitiska, vi var så unga, det var så svart och vitt allting.
Men vill, man letar väl liksom saker som bröts?
Jo, jag vet, vi letar efter knark och vi letar efter det, men vi var, allt var så svart och vitt.
Och sen var det mycket PL11 på den tiden, illegala.
Ja, det var det.
Det var det ju. PL11 var ju mycket vanligare då än nu. Det fanns EU, vi var ju inte med i EU då ens. Det var ju 94-95 där någonstans. Så det var väl hela tiden en... Vi letade jobb hela tiden. Det var ju inte att jobben kom till oss, utan vi hittade ju saker. Vi var ju på Klara kyrka och vi var...
Men vi var väl i varenda parkeringsgarage,
ja,
varenda
trappuppgång. Ja,
vi hittade ju liksom... Folk satt och initierade i...
Malmskillnadsgatan var ju också en ongoing då. Det var ju gatuprostitution på Malmskillnadsgatan. Det är det ju inte idag. I den omfattningen.
Där kom jag också
alls
på en grej. Vi var uppe där någon gång, jag tror det var du och jag... Och så var det några så här killar som var ute och festade, och så var de och pratade med någon av de där prostituerade, och det var lite tjafs. Och vi kom dit, två unga poliser. Och sen sa jag åt en man då som ju var kanske den åldern jag är nu, 50-årsåldern kanske. Och så sa jag, men du får flytta på det. Då tog han tag i min arm. Inte så här speciellt aggressivt liksom. Men du kan flytta på det. Och typ lyfte mig.
Nej.
Typ, jag kände bara hur han så här... Hur mycket starkare han var. Och så tänkte jag, ja, okej, jag tar det här den verbala vägen liksom. Men det löste sig, det löste sig. Men vi var ju, vi fick ju order då från chefen på Norrmalm att vi inte fick ha baseballkepsar om vi skulle gå civilt någon gång. Kommer du ihåg det?
Ja, men vi gick aldrig civilt.
Men vi gjorde aldrig.
Nej, vi gjorde inte det. Det var ju gasläggningsgruppen sen, 93. Nej, jo, vi jobbade alltid uniform där nere. Och det var ju... Ja, det var ju skinnjackan på vintern och det var en gula skjortan på... eller vad säger jag, blåa skjortan på...
Jag tänkte gula skjortan på posten.
Gamla posten. Nej, men blåa skjortan, ljusblåa skjortan var det ju.
Ja.
På sommartid.
Nej, men vi var pråkiga.
Långa arm och korta.
Men vi hade ju lite Sig Sauer... vi ville ju ha Sig Sauer där i början. Ja. Så vi hade ju valten i någon form av sån där...
Ja, just det.
Pancake...
Nej, ja,
jo,
det var,
vi hade
ja,
det liksom
det sant,
valten
det sant.
I någon sån där hölster. Ja. Vi hade inte den där väskan.
Nej, men det var ju snabba att dra. Om man är hög och skytt så måste man ju vara hög.
Sen så hade vi det underläget. Eller det var i alla fall, det är nog den enda gången jag har larmat. Eller, det var inte jag som larmade.
Åhléns eller?
Ja, vi Åhléns där. När det var någon som skrek om Lars. Vi pratade innan vi började
spela. Nej, det var inte Lars som han skrek. De har dödat min bror. Någonting sånt.
Men var det inte
och då var det några män som... förde honom bortåt liksom, vill säga Åhléns, alltså inte inne på Åhléns men vid Åhléns.
För kommer du ihåg
ingången
det där caset? Var det någon som hade fått in en falsk 500 på McDonald's på Sergelgatan? Och då så var vi uppe där och sa så här, ah, men det såg ut någon som var lite missbrukstyp. Och sa, ah, men vi tar en runda, så vi tog med den personalen. Och den personalen var med oss. Och då var den där killen som han stod ju bara skrek. Out of nowhere. Nej. Så gick vi fram så det förlorade. Sen slog han till mig.
Nej, men grejen var så här att han sa ju så här. De har dödat min bror. Han var ju någon invandrarkille ju.
Ja, jo.
Och sen var det ju några män runt omkring. Så vi kunde inte vi uppfattar ju det som att de kanske var delansvariga. I att de har dödat min bror.
Jaha, det
minns du så? Jo. Nej. Så vi var ju tvungna att utreda vad är det som har hänt här. Och när du går fram och frågar honom, då slår han ju dig.
Jo, det kommer jag ihåg. Och då så grips, då bara, men då är han gripen, våld mot tjänsteman.
Ja, och då skulle de ju frita honom.
Och det var ju kaos.
Ja.
Och ja, det var ett jäkla slagsmål där. Och det som var intressant var att vi hade ju med oss en aspirant där som fick lite freeze moment.
Vem var det då?
Ja. Jag tror jag kommer ihåg namnet. Ingen nämnde ingen namn.
Det
var en ung, vi hade ju varit lite... Ja. Men i alla fall... Så larmade vi då. Och det var ju faktiskt en ganska skön känsla hur snabbt det kom kollegor. Mm. För vi låg ju på Drottninggatan och slogs.
För, ja, Åhléns. Ja.
Med hur många som drog i kopplet och försökte frita.
Ja,
och, så vi var ju underläge där ju. Men det blinkar ju blått bara efter någon.
Sen kom ju tunnelbanepoliserna uppspringandes från tunnelbanan. Med dragna batonger. Så vi fick ju hjälp väldigt, väldigt snabbt. Det gick väldigt snabbt.
Och det där är ju en klar fördel att jobba i en storstad. Mm. När man larmar. Då blir...
Man är i epicentrum.
Ja, liksom. Då blinkar det blått direkt. Ja, det fick vi hjälp.
Men sen fick vi avrapportera allting också.
Ja, det var ju stökigt. Jag satt ju på honom i ambulansen. Först vägrade ju ambulansen ta honom in.
För att han var stökig.
Ja, men han var ju helt... Och så fick sitta på honom in. Och sen skulle han sys då för att... Det var du och jag som lade ner honom. Vi gjorde ju någon nedläggning bakåt utan RPS. Ja, men så han sprack ju i bakhuvudet där. Så han blödde. Och sen läkaren, vi bara höll ju den där. Han bara, jag bedövar honom inte.
Nej.
Så vi höll, han bara sydde medan vi höll honom.
Nej, det är en detalj som inte jag kommer ihåg.
Nej, du kommer inte ihåg. Men vad har du någon case som du kommer ihåg? Det var inte du och Frasse som grep någon våldtäktsman som var... Jag kommer ihåg. Sen kommer jag ihåg att Affe sa det. Om ni tar, för vi var ju lite så här, vi var ju lite målinriktade att vi ville jobba med knark allihopa.
Ja, men det sa jag. Det är rätt. Han sa det att den första som tar en narkotikaöverlåtelse i uniform...
Ja, försäljning.
En försäljning, en överlåtelse i uniform, ja... få en utmärkelse eller något sånt där. Och det gick ju inte många veckor förrän vi hade gjort det.
Nej, vi skulle få tårta.
Ja, så
allt
kanske.
Är ju tårta.
Ja, ja. Nej, men det gjorde vi ganska snabbt. Det var ju inte så svårt i och för sig. Men det var väl att de inte var vana där nere, säljarna, att uniformerad personal ingrep mot narkotikaöverlåtelse. Och det var ju med precis. Blicken och att kunna se vad är det som sker. Pengar går över, något smått går över, vad är det som har gått över? Jo, narkotika. Och sen har man ett förhör. Ja, det gjorde vi ju ofta.
Ja, det var mycket där. Men det var också mycket, det var ganska kul också hur, eftersom vi gick där varje pass, dag och kväll, hur blåsta alla blev. Alltså alla junisar som kom ner och kanske kom lite utanför stan eller, och så bara, vi åker ner på plattan.
Ja, en del var blåsta, ja, absolut.
Och de sålde ju liksom, grabbarna där sålde ju tuggummi som de hade
plastat tuggummi liksom.
Armerat med tändstickor.
Ja,
och...
ja, det var en soppa där nere, det var det verkligen.
Och vi var ju någon gång så var det ju... Jag vet inte om vi var på Gatanlinesgruppen då eller om vi var... Om vi var där på Citygruppen. Men i alla fall så var det några killar som vi såg kontaktade några för oss kända liksom, så här, säljare. Mm. Och så gick de, för ibland så dockade de ju mycket. Som hade kanske något litet på sig, men om det kom en köpare så gick de till sin
gömställe. Ja, stashet. Liksom.
Och så gick de och så var de och rotade i buskarna utanför NK där nere. På Hamngatan var de någonstans. Jag tänkte, vad har de dockat det här? Liksom, det var ett konstigt ställe. Nej, de sålde ju bara gamla löv. Till de här grabbarna. Var det du och jag eller? Nej.
Ja, det kan vara. Alltså, man har ju varit med under det mesta.
Du kommer inte ihåg någonting.
Jo, men jag har ju varit med under det mesta. Det är klart att de plastade in liksom, som det ska vara marijuana. Liksom, och kunde...
Vi har druckit en halv öl. Du har glömt hela din polisiära historia.
Nej, verkligen inte. Men jag kommer nog andra detaljer kanske.
Men vad kommer du ihåg från Citygruppen då?
Nej, men det var ju att vi körde ju nolltolerans, kommer jag ihåg. Vi fick ju börja, det var ganska mycket motvind i början.
Ja, det var det.
Det var ju svårt att... det tog ju lång tid innan vi fick liksom en förändring till stånd där nere. Det ska man ju ha med sig. Bara för att vi rapporterade folk och hällde ut alkohol när man stod och drack liksom öppet på Sergelarkaden eller Plattan, så tog det lång tid innan man förändrade beteendet där nere. Mm. När de insåg att när man hade för tionde gången hällt ut deras starköl, det är först då de flyttade på sig. När de inte stod där nere och krökade liksom, och levde om. Så att det är ju ständigt arbete. Man kan inte tro att man bara en plats som Sergels torg eller någon annan knutpunkt, så kan man ju inte förändra beteendet på kort. Det går inte snabbt att göra det.
Nej.
Utan det måste göras över tid.
För det man pratar om nu, det är så här utsatta områden och sånt där. Och det är ju helt makalöst att man inte har poliser där på det sättet som vi var till exempel. Men vi hade ju inga som löste av oss. Det var ju bara vi.
Mm. Nej, men det är väl den problembilden som finns att så fort vi lämnar så tar de över ju. Men nu är ju problemet, nu är det inte bara Rinkeby och Tensta, nu har du ju Vårby och du har Farsta Fagersjö och du har Flemingsberg, du har ju liksom de här kriminella gängen finns ju på så många ställen, så det krävs ju väldigt stora resurser att liksom kunna upprätthålla lag och ordning. Men du, det var ju inte riktigt så för ju.
Nej. Men du som fortfarande jobbar som polis då. Mm. Och nu jobbar ju du lite mer med informationsinhämtning och du har ju ganska bra koll. Mm. Men om du jämför då när vi var ute och var unga för 30 år sedan.
Ja.
Vad, om du skulle vara ung polis idag då? Som vi var när vi kom ut lite 20 plus.
Ja, men det är ju en annan, det är liksom en helt annan situation. Och jag tror att de som kommer ut nu och blir poliser är också annorlunda än vad vi var. De är ju... Vi var ju väl ganska, vad ska man säga, världen var ganska liten.
Mm.
Till skillnad från vad den är idag. Nu har vi en globaliserad värld. Sen har man ju liksom, själva våldet är ju betydligt mycket värre idag.
Mm.
Det är det ju verkligen. Men vi hade väl skjutningar även på 90-talet.
Men det var ju omfattning.
Absolut inte, det går inte att jämföra.
Det var du kanske en vådaskjutning från dig eller någonting.
Ja, eller dig med din...
Du, jag kommer vara på Säpo när jag spöade i den här skjut. Det glömmer jag aldrig.
Ja, nej, det minns inte jag. Nej, men jag tror nu så här ändå att det är ju ganska hög... Och det är ju bara att liksom titta på vilken taktisk träning vi har nu för tiden och vilken... Vad ska man säga? Vi har ju helt annan typ av uniform. Vi gick ju i finkläder med pressväxtbrallor och permissionsdojorna från militären.
Shit, alltså, otroligt. Oh.
Nej, men vi hade liksom, nu är det ju insatsoverall som gäller. Och kängor.
Oh.
Faktiskt. Och skyddsvästar. Det hade vi ju inte ens en gång när vi började. Det fanns ju inte skyddsväst i...
Nej, men du köpte
det fick vi köpa privat.
American Body Armor,
ja,
hette min.
Något sånt. Nej, men så att det är klart att... Det har ju liksom förändrats ganska dramatiskt.
Ja.
Och så att man utsätter sig ju för lite större risker. Men det mesta liksom av skjutvapenvåldet är ju mellan kriminella.
Ja.
Att de vill komma åt varandra. Men sen kan det bli som i Göteborg. Det blir en skjutning där fel person, en allmänhet eller en tjänstgörande kollega blir träffad.
Ja.
Så att det är ju inte bra.
Jag kommer ihåg en annan rolig grej faktiskt. Men det här var när vi var fortfarande, tror jag, i E-turen. Ja, nej men precis.
Ja. E-turen
på Norrmalm.
Ja.
Nej, men så hade vi så här klassisk utsättning. Och ja, på den tiden var det så här turlaget samlade. Ungefär som i den här tv-serien Tunna blå linjen. Nej, men så är det så, den och den är efterlyst. Och då var det någon liga, det var någon så här ficktjuvsliga eller någonting som var ute och... då fick vi se lite bilder. Och du och jag skulle fotpatrullera. Vi kan ha varit så att, nej, vi var inte på citygruppen, vi var i turlaget.
Jag tror att, var men, inte citygruppen?
Ja, men då hade vi inga utsättningar. Vi var inte med på utsättningarna så.
Det sjuka
var att vi gick ner i alla fall på centralstation. Och så säger du så här, Hasse, jag bara, vadå?
World Trade Center.
Ser du han där? Det var ju han från utsättningen på bilden. Jag bara, driver du eller? Det hände ju inte i verkligheten. Nej, det var ju han.
Han var internationellt efterlyst.
Och jag kan säga, det har inte hänt mig varken före eller efter någon. Att någon har sett en bild på en efterlysning. Och sen så... det var starkt av dig att se honom.
Ja, jag kommer ihåg. Det var faktiskt en riktigt...
Det var helt sjukt.
Ja. Vi kommer att fotpatrullera, alltså Kungsholmsgatan, och sen så har du ju centralstationen och sen har du ju World Trade Center på vänster sida. Så kallar du World Trade Center. Resecentrumet där. Och då så möter vi honom i den här svängdörren.
Just
och så stoppar vi honom och frågar vem han är. Och det visar sig att han var ju den efterlysta personen för ficktjuvs.
Ja, det var någon sydamerikansk.
Ja, chilenare eller peruan eller något liknande. Och han var ju efterlyst då av Europa. Han har varit i Frankrike och hela den biten. Så att det var ju värsta träffen. Häktade sin frånvaro.
Är det din bästa bust?
Nej, den bästa busten, den tycker jag, det var faktiskt när jag var på Cityspan. Och jag åkte med en kollega, Peter Fernlund. Och vi rullar ner i City. Och sen så får vi syn på en kille som kommer ner vid centralstationen Vasagatan och går upp på Klarbergsgatan.
Mm.
Och han hade som mål... Han var så målmedveten när han gick.
Vadå? Det här är en kille som du aldrig sett innan.
Nej, jag har aldrig sett honom tidigare. Men
du åker radiobil eller vadå?
Nej, vi åker en spaningsbuss. Alltså en civil polisbil.
Okay.
Eller en van liksom. Och sen får jag bara syn på att hans beteende avvek från det normala. Han hade alltså en typ en dunjacka, han hade huvan uppdragen och han hade en keps på sig.
Uh-huh.
Och han var då på väg från centralstationen i riktning Sergels torg. Jag tänkte, här är någonting som är fel. Så Peter, vi måste följa efter honom. Så vi slår runt och sen så kommer han upp på Klarbergsgatan, går fram till en bankomat. Ja. Och har fortfarande då, han döljer typ sitt ansikte kan man säga.
Ja.
Och då tänkte jag så, Peter, han ska säkert ta ut pengar för att köpa narkotika på Sergels torg.
Ja.
Så vi fotskuggade honom.
Vilka fördomar?
Nej, men det är magkänsla.
Ja, men det är otroligt. Jag driver såklart.
Och sen
ja.
Så i alla fall så tar han ut pengar och sen så fortsätter han att gå Klarbergsgatan. Han passerar Sergels torg, konstigt nog.
Ja, så går han ner mot Hamngatan?
Ja, så går han ner mot Hamngatan. Sen går han Sveavägen. Och sen så går han Kungsgatan ner.
Ja.
Ner till Bejarlsgatan. Och sen så går han ner på Östermalms tunnelbanestation.
Ja.
Så utan att passera någonting ytterligare ner på tunnelbanan där, och då står han ju där och väntar på tåget, och då tänker jag till, så sa jag till kollegan Peter då bara att nej, men vi går fram och bara snackar lite med honom.
Ja.
Så vi går fram och han har fortfarande en keps, han har luvan uppdragen och ser allmänt misstänkt ut, om man får säga så. Det är svårt att förklara.
Ja.
Så vi tar en varsin arm och så
hur många minuter har ni följt honom?
Ja, men då har vi följt han kanske 10 minuter.
Ja.
Och sen så går fram och jag visar min polislegitimation, och när han ser min polislegitimation så fryser han till. Och jag känner att han spänner sina armar och tänkte, nu kan det verkligen bli fight.
Fast du vet
så,
inte på grund
av... Jag vet inget, så stoppar jag ner handen i fickan på honom och så får jag upp en massa kontanter och något bankomatkort sådär bara. Och när jag gör det, då börjar han slita sig loss. Så jag och Peter Fernlund, som är en väldigt stor och kraftig kille, vi får ju slåss för att hålla kvar den här personen.
Och ni är civila, han är civil.
Vi är civila, han är civil. Och vi på något jäkla sätt håller bara tag i honom. Han är björnstark, som visar sig vara en ryss, boende i Sverige. Men han är björnstark och har ju allt att vinna och allt att förlora. Så vi bara försöker få kvar honom på plats där och försöka få på honom handbojor.
Vi vet fortfarande inte varför.
Men så vi, efter mycket om och men, så lyckas vi få på ett par handfängsel på honom. Och vi lyckas spraya honom med Peppers OC-sprayen.
Ja.
Och sen så tar vi honom, och då är det våldsamt motstånd. Liksom, för att vi har visat polislegitimation och han gör världens motstånd. Och det blir liksom riktig brottningsmatch.
Ja.
Och så upp i polisbussen och kör vi in honom, och sen så hittar vi då visar det sig att vad han har gjort är att han har gått och beställt bankomatkort i andra personers identitet.
Aha.
Beställt korten, vittjat brevlådorna på Lidingö, och 2 dagar senare så skickar ju bankerna på den tiden ut koden.
Aha.
Så han har ju alltså beställt bankomatkort. Och sen så går han och vittjar brevlådorna och tar koden också. Så var det precis det han hade gjort. Han hade alltså beställt ett bankomatkort. Han hade hämtat koden. Åkte in till City. Dolde sitt ansikte och tog ut massa kontanter.
För att man blir filmad vid
bankomaten. Man blir ju filmad vid bankomaten. Det var det han hade gjort. Det var det som var anledningen till varför han ville försöka ta sig därifrån då. Sen hittade vi då en...
Men hur kom du fram till det? Alltså, var det när du
Vi såg ju att bankomatkortet tillhörde ju då Lisa Andersson.
Ja, just det.
Och då kollade vi, vem är Lisa Andersson? Jo, hon bor ju på den adressen på Lidingö. Sen hade han ett annat bankomatkort som tillhörde Sven Andersson, också på Lidingö.
Ja.
Och han bodde själv på Lidingö.
Jaha, jag fattar.
Ja. Så det var liksom en mängd av bedrägerier som han hade gjort då. Ja, men det var en ganska skön känsla att kunna nypa en sån person.
Det är ju häftigt att ni åker på stan och du ser en person som bara... Och det där är ju någonting som är oerhört svårt. Som du säger, du sa att han såg väldigt misstänkt.
Ja, men det var något som avvek i det normala beteendet.
Och det är ju väldigt svårt att sätta på pränt.
Ja, det är det.
Om du ska beskriva, det är ju mycket... För jag menar, hur många år hade du jobbat som polis då när du gjorde den här
det måste väl vara kanske 15 kanske.
Ja.
15-16. Någonting.
För jag tänker bara alla som vi kollade nere på bara de första åren där vi gick där. Sen så blev ju både du och jag fick ju jobb på tjänst på Gatulinesgruppen.
Mm, just det.
Och där kom vi att jobba i 4 år ungefär, va? Mm. Var det så? Ja. Och där jobbade vi. Då plötsligt bytte vi och började jobba civilt.
Mm.
Hur var det för dig att bara byta sig? Jag tyckte det var superskönt. Och få sätta på mig civila kläder och Jag gillar
det. Jag tror inte att jag hade någon... Jag tror inte att jag tänkte någonting på det. Liksom.
Du märkte inte att du plötsligt hade varit...
Jo, absolut. Nej, men absolut. Det var ju typ en annat sätt att dölja allt. Att dölja sitt vapen och dölja handfängsel. Men vi hade inte så mycket utrustning som idag. Nej. Idag har man ju pepparspray och man har... Vi har ju ett större tjänstevapen än vad vi hade då. Walther 765 var ju liksom ett ganska litet vapen. Hade vi överhuvudtaget ett extra magasin med oss ut?
Nej, det tror jag inte.
Jag tror det fanns i den här så kallade den här svarta...
Handväskan?
Ja, där fanns ett extra magasin.
Där fanns ett extra magasin,
ja. Men sen i övrigt så vi hade ju ingen teleskopatong, fanns inte på den tiden. Så att vi hade ju betydligt mycket lättare utrustning på den. Och vi hade ju inte skyddsväst heller. Faktiskt.
Men kom du ihåg vad vi hade för... Kom du ihåg vad det hette, den radion vi hade?
Ja, TAD.
TAD, ja. TAD-kom.
TAD-kom.
Det var ju sämst alltså.
Ja, riktigt... men den gick ganska bra. Det var
funkade
ju...
när man var runt plattan.
Men sen
där.
Kunde du koppla upp det. Det fanns ju en sån med repeater-funktion också.
Ja,
men man visste aldrig när man skulle slå på den.
Ja. Nej, det var ju, det stack ut som en penna, kommer jag ihåg. Det var som en, det såg ut som en penna.
Fast det funkar ganska bra.
Det funkade ganska bra när vi, utanför min gruppchef, han brydde sig inte om att...
Nej, det...
Han bara lät radion hänga helt synligt. Men där kommer jag ihåg faktiskt ett case, jag vet inte om det var ni, men det var någon... Och för er lyssnare då, det var ju ofta så att vi spred ut oss och så kollade vi.
Är misstänkta några... rörelser eller försäljningssituationer.
Precis,
och så personen, följer man efter.
Exakt.
Ja.
Den personen är här och då vet vi, då kommer säkert att säljas.
Och det kan vi säga också att 93 när vi började på gatulangningsgruppen, då var det 3 stycken gatulangningsgrupper bara på Norrmalm. Ja. Sen hade Södermalm 2 narkotikagrupper.
Ja.
Så vi var ju ganska... Och det var ju bara på... Det var ju bara på gatuplanet. Sen hade du ju länsnarkotikaroten på det. Så att det var ju väldigt stor del av civila spaningsresursen som inriktad just på narkotika.
Det som var intressant, jag nämnde det för dig innan, att jag hade ju Erik som gäst innan jul som pratade om att han tyckte att man skulle avkriminalisering och kanske eventuell legalisering. Och jag var extremt oengagerad i det politiska egentligen, utan så här, det här på den tiden var så här, det här lagstiftningen har vi att jobba efter, nu kör vi. Det var väldigt lite som jag reflekterade över alternativa egentligen, och då i Sverige på den tiden fanns ju bara en lösning. Nu pratar man mer om men jag har aldrig fått så mycket negativ feedback kring podden just för att och jag tror att Erik är lika mycket emot att folk använder och missbrukar narkotika som vilken annan person som helst. Men han tror på en annan lösning. Han tror att den lösningen skulle vara bättre för individen och sådär.
En del jag har inte hört det på avsnittet.
Nej,
men alltså, till skillnad från när du och jag jobbade så idag, det som är gångbart i försäljningsledet idag, det är kokain och tramadol.
Okej.
Okay. Och sen har du självklart cannabisen i grund och botten. Det är den stora... ska man säga, breda delen, men ska du tjäna pengar, då är det på kokain.
Okay.
Så lösningen är ju inte att legalisera cannabisen, för att kokain, då ska du legalisera kokainet också. Och vilken politiker vill legalisera kokainen? Och sen har du tramadolen. Det är alltså när
men det här
du...
tramadol, det fanns ju inte när jag var med.
Nej, exakt.
Vad är tramadol?
Då var det rohypnol.
Ja, är det ersättaren?
Nej, men alltså typ. Typ kan man säga, för rohypnolen har ju försvann. När du och jag jobbade på gatulangningsgruppen och citygruppen och så... Ropparna, eller rohypnolen, det var den stora grejen. Det innehöll flunitrazepam, det kommer du ihåg.
Ja, det fanns ju flunitrazepam som hette flunitrazepam.
Exakt, ja. Varumärket, ja. Men ropparna var ju den stora grejen. Sen så avregistreras det och togs bort och så. Men den stora grejen idag i missbrukskretsar, det är ju tramadol. Och så har du självklart haschförsäljningen, eller framförallt haschförsäljningen, säger man.
Ja.
Som liksom gängen tjänar pengar på. Men sen så har du ju då kokainet också. Kokainet är där du tjänar pengarna på.
Vad vet du?
Så att med andra ord så att bara att... Du ska inte tro att... Eller jag säger så här. Tro inte att man löser någonting genom att legalisera cannabis. Mm. Ingenting kommer du lösa.
Nej.
Förutom att det kommer få en större kundbas.
Okej.
Så om man säger att man vill legalisera cannabisen och tror att vi ska få mindre bekymmer. Det säger jag big no-no.
Okej.
För då skulle du i så fall legalisera tramadolen och kokainet också. Och det vet jag inga länder i världen som har gjort, än så länge.
Men vad kostar, har du någon koll på priser på kokain? Om du jämför på den tiden...
Ungefär detsamma.
Det är så?
1 gram är 1000 spänn.
Det är så?
Ja, ungefär. 800, 1000 kronor. Och du vet ju också så här, när man säljer en gubbe, som man kallar det för, så kan det lika gärna vara 0,8 gram. Och då tar man 1000 spänn för.
Okay.
Och i vissa sammanhang kanske du betalar 800 spänn, beroende lite grann på. Men om du står på Stureplan och vill köpa en gubbe cola, då får du betala 1000 spänn.
Ja.
Men ibland det, kanske ännu mer än det.
Ja, för det,
och det, då, är inga, det är ju inte liksom att du får exakt ett gram. Utan det kan vara 0,8, 0,9, kanske 1,1.
Och hur många procent av det grammet är kokain då?
Men jag ska gissa på max hälften. Alltså max 50% är kokain. Resten är utblandningsämnen, alltså socker.
Dextropur?
Ja, typ. Liksom. Nej, men liksom det är så. Så, att, så jag ser inte liksom det här... Jag ser inte den här att vi har en enkel lösning på narkotikaproblemet.
Nej.
Att vi ska legalisera. Så att jag säger nej.
Men vilken var din roligaste tid då som polis? Du har ju gjort mycket. Liksom.
Vi var tror vi såg lite grann om det innan. Jag tror rave-kommissionstiden mellan alltså 96-99. Där, jag tror att det var den roligaste tid jag någonsin har haft. Sen har jag haft jättekul även på Citygruppen. Vi hade jättekul 91-93. Jättekul.
Ja, det var roligt.
Och sen hade vi
kul. Vi lärde oss mycket där.
Vi lärde oss väldigt mycket. Mm. Och sen så, ja, gatlängsgruppstiden var ju kul också. Men sen Cityspan var kul. Och Säpo var ju kul också.
Ja, vi var ju, tillsammans på de flesta enheter.
Ja, det var det faktiskt.
Så var vi också, vi gjorde ju... vi gjorde ju faktiskt en rikstäckande utbildning för svensk polis tillsammans, du och jag. Som hette Drogtecken och symptom. Mm. Vi var ju hos LAPD. Mm. I 4 veckor.
Det har vi också.
Det var ju kul. Kul.
Mm, det var det.
Kommer du ihåg att när vi bodde, vad hette det där vi bodde där i LA, lite utanför?
Där, Holiday Inn var det ju.
Ja, Holiday Inn.
Ett Holiday Inn var det.
Och Rikspolisstyrelsen, vi betalade med våra egna kort. Så det tog ju slut. De ringde ju från receptionen, eller bara från frontdesk.
Teckningen är slut.
Nu har jag inga pengar på era kort. Nej, precis. Ringer till Rikspolisstyrelsen, måste fylla på. Ja, men det var ju roligt. Och sen var vi ute runt 96, var ju vi runt mycket.
Mm,
95, 96. Och utbildade instruktörer i Sverige. Det var inte många som slog oss på fingrarna då. Det måste man väl ändå. Det kanske man inte låter så ödmjuk, men det var inte många som kunde mer om narkotika än du och jag just då.
Ja, men vi hade en bra grund då i Sergels Torgs.
Ja, det hade vi.
Arbetet såklart.
Vi hade en väldigt bra liksom, vi var ju väldigt pålästa, men vi hade ju också väldigt mycket praktik i, vi drog ju hela tiden liksom praktiska exempel. Nej, det var jäkligt kul. Men det som var intressant, du nämnde nog det som kommer kallas för rave-kommissionen. Det var ju 96 hösten som man startade upp det där. Och på den tiden i Stockholm så, ja, det började med att det var lite svartklubbar. Det var Tritnaha och...
Ja, just det. Frihetsfronten.
Frihetsfronten som... Mm.
Det var ännu tidigare, tror jag.
Ja, det var ju tidigare. Ja. Men det var ju så det började egentligen. Man började sälja alkohol på efterfester och det var mycket knark. Och...
Ja, men då var det ju... Vi hade inte 05 öppet på krogarna.
Nej.
Utan det var säkert... Jag kan inte svara. Var det 01 eller 03 eller något sånt? Och folk ville festa vidare. Då blev det ju svartklubbarna. Tritnaha var ju en. Det var ju Frihetsfronten som körde den.
Ja.
Gargils eller vad han heter.
Ja, just det. Och sen var det ju Mats, vad heter han då? Mats.
Hintze.
Ja.
Men det var ju Docklands grundaren sen.
Ja, precis.
Och Anders Varveus.
Just det, de som körde Docklands.
Nej, men det var ju så. Så jag tror att den klubbscenen eller festscenen, det var nu mycket på grund av att man inte... Sen öppnade man ju då 05 ställen.
Ja.
Och då försvann ju en del av svartklubbarna.
Men då... Ändå så var ju Docklands, då hörde man ju det där och det var ju ganska ovanligt. Man hörde så här, men folk festar liksom till så 11 på nästa dag. Man bara, va? Det kan ju inte vara möjligt. Mm. Och då, bland annat var det ju Docklands då som det var det stora ju.
Mm.
Men det slogs ju på från olika håll, för Nackapolisen var ju där och sen var det den här, de jobbade ju lite annorlunda mot för oss då, vad heter det, Krogkommissionen. Var det inte
de? Nej, det var ju...
Vad heter de som...
Det var ju alltså narkotikaroten.
Ja, det var narkotikaroten
De låg spana lite grann på Docklands med kikare och hade en annan metodik.
Vi hade ju en helt annan approach. Vi gick ju fram och gick in liksom bara.
Exakt.
Jäkligt kul tid.
Ja, det var det. Det var det. Och det var ju liksom i Ecstasy's... Den hade ju sin prime time då.
Ja, verkligen.
Efter Ibiza och... När liksom den introducerades där.
Och när de släckte eller tände upp på Dockland så låg det mycket påsar på golvet.
Det
där,
gjorde alltså. Det, ja. Mm.
Men varför, ja. varför tycker du att rave-konventionen var den roligaste tiden om du liksom...
Nej, men var det inte det att vi var ju ganska fria liksom?
Ja, vi var ju väldigt fria.
Att vi hade väldigt mycket informatörslämnare. Och det gjorde ju att vi kunde... Vi hade ju otroligt bra resultat.
Ja.
Ju.
Men de hånar oss lite, kallat för kisskommandot och...
Ja, men alltså det var ju lite så. Men det var, tanken var ju också att vi skulle avbryta individers, eller unga personers, narkotikaanvändning.
Ja.
Så att de inte kom in i ett missbruksbeteende. Det var ju liksom grundtanken med vår verksamhet. Sen var det ju klart att vi ville försöka ta så mycket knark vi kunde göra liksom, och elda upp det.
Men det var ju kul, för vi var ju olika grupper då ju.
Mm.
Så vi gick ju lite emot varandra.
Mm. Ja, vi, ja, precis.
Ja, men alltså när vi jobbade helg så var ni lite lediga och tvärtom. Men det var ganska kul, för vi hetsade, vi ringde ju till varandra och hetsade vad vi hade. och ena helgen så bara, vi var där, vi grep honom och honom med så och så många ecstasy, så ringde du nästa helg, men nu har vi gripit den här.
Ja, lite så var det, lite competition var det såklart. Fast det är väl ganska sunt.
Och sen var det var ju grupper med unga poliser, vilket ju var ganska lämpligt eftersom det var en ganska ung miljö liksom.
Mm, verkligen.
Som vi var ju otroligt framåt allihopa, även de som kom in i grupperna som kom från ordningspolisen. Många sköna karaktärer. En del väldigt duktiga. Patrik Ungsäter idag är ju polismästare någonstans. Är han i Södertälje eller vad är han?
Nej, Bergslagen.
Ja. Man visste att det skulle bli något av den killen. Långa promemorier med mycket text. Nej, men de var väldigt duktiga. Många väldigt duktiga poliser. Fredrik Bornesan har varit gäst i...
Just det.
Och Fredrik var också gäst i... Bara för något avsnitt sedan. Hans Patreon-avsnitt. När han var, han var ju med i... Han var i Thailand under tsunamin. Och otrolig berättelse faktiskt. Har du inte hört det avsnittet, du som lyssnar, så rekommenderar jag verkligen. Nej, men och sen hade vi, det skulle jag vilja säga, jag skulle vilja ge också en eloge till vår chef då.
Mm.
En av få chefer som jag verkligen känt var en riktigt, riktigt bra polischef. Alltså, som hade koll på alla våra case, kunde de misstänkta som vi jobbade mot. Mm. Vi visste ju vilka som var väldigt aktiva som vi inte riktigt fick dit en del, men... Han hade verkligen koll på oss och på casen. Och... Så gruppen hade en riktigt bra, liksom, bra befäl.
Ja.
Han var ju inne och var utredningschef egentligen, men också chef över oss spanare. Och vi var ju också lite involverade i utredningsarbetet.
Ja, men det var ju väldigt stort engagemang från hela vår organisation, tycker jag. Och det var det som var så roligt, alla drev ju framåt.
Verkligen.
Ja, det var inte liksom en massa motsträviga människor som inte ville jobba, utan aldrig ville jobba.
Oh, shit.
Det var ju nästan svårt att hejda oss.
Ja, så var det.
Ja, man hade alltid övertid. Man slutade 06 så kanske man kom in klockan 10 på förmiddagen.
Att man orkade.
Och då var man 30.
Skulle du palla det då?
Nej.
Alltså du har blivit så tunn.
Nej, men aldrig. Nej, det hade inte gått.
Jag kommer ihåg ibland, alltså, så tänkte man så här, nu kommer man nog hem vid 7 och så bara vid 6
åkte man på en efterfest och så var det 15 pers och så kastade 60 sig och då visste man att man har många timmar skrivjobb kvar.
Men då har du aldrig tänkt så här, för ibland känner man ju så här, fan, alltså, vi gör verkligen skillnad, men så tänkte man så här, va? Gjorde du verkligen det? Är det bara en droppe? Alltså ibland kan man tänka så här, det är väl ändå bara en droppe i det havet. Ingen märker någonting.
Nej, men har du tänkt på året, den tunna blå linjen?
Jo.
Faktiskt.
Ja.
Alltså vad händer om det inte finns någon som ingriper mot de olika brott som begås?
Jo, det är sant.
Då blir det fritt fram.
Ja.
Och då är det ju en viss kategori som kommer drabbas.
Ja.
Och det är de som inte kan säga, alltså som inte har någonting att sätta emot.
Ja, men det är sant.
Så att liksom, antingen så har vi ju regler och lagar som ska efterföljas, eller så har vi inte det. Och då har du ju anarki. Och det tror inte jag är en bra samhällsmodell.
Nej.
Så ser man det så har vi ju en uppgift.
Nej, men
vi har ju betalt för det också.
Jo, liksom. Absolut. Men man tänker att...
Det är bara att titta på USA som det är nu med efter all att man har nästan... Man har ju minskat polisstyrkorna ganska kraftigt efter de här demonstrationerna som har varit där.
Ja, jag vet.
Och de har ju aldrig haft så mycket skjutningar där. Så jag tror liksom inte, man kan inte släppa på ordningsmakten. Sen ska det ju vara ordning och reda såklart.
Ja, det är intressant.
Så det är en annan dimension i det hela.
Mm, ja. Mm.
Och sen så lyst just att tro att samhället kommer bli perfekt. Det kommer det aldrig bli. Men det handlar väl om att försöka att man hela tiden har en trycka ner brottsligheten så mycket man bara kan.
Ja, oh, människan är ju en otroligt komplex varelse. Alltså, det tycker jag verkligen man får lära sig när man jobbar som polis i alla fall. Som jag gjorde i alla fall ute i 15 år. Då. Men att man fattar inte hur människor beter sig och mot andra och sådär. Mm. Men, nej, men jag håller med om, vi var ju på Rave-kommissionen tillsammans och det var ju oerhört faktiskt kul och full fart. Och eftersom vi var också gamla, du var ju gammal GLG-are, jag var gammal GLG-are, Lasse var gammal GLG-are, så hade vi David, Patrik som var gamla plattankillar. Mm. Vi hade ju mycket med oss att vi kände folk som också gick över de här, det var ju inte som två slutna världar, utan de som var ibland, jag tänker på Mr. 100%, han var ju också på någon rave ibland fast han var heroinist liksom. Mm. Det var ju otroligt hur de här världarna korsade varandra lite grann. Så vi hade ganska bra kännedom om folk.
Mm.
Och när det inte var någon rave så visste vi vad vi skulle göra ändå. För det kom in så himla mycket tips och sådär. Mm. Jag håller med om det.
Eller så åkte ni ner på Stureplan.
Ja, där var vi ganska mycket alltså.
Club Turbin, Gildas,
Gildas.
Spybar.
Gildas.
Ja, Gildas.
Där kommer jag ihåg, du kommer ihåg Joksevic, som blev skjuten på Solvalla. Det var ju nog, han, det slog mig en gång att jag hade pratat med honom och han var så otroligt verbal.
Mm.
Men han var så trevlig. Alltså, man visste att han var en gangster såklart. Mm. Men att jag tror att bli en framgångsrik gangster så kan du inte bara vara 100. Du måste ha en liksom, du måste ha en social stark social liksom, förmåga och kapacitet att kunna umgås med folk i alla kretsar. Mm. Jag träffade honom en gång, jag tror det var där vi Gildas, för han var inblandad där med folk med någonting.
Han var inte vakt
då? Del, vakt. Ja, han i alla fall hade varit eller någonting. Och så träffade jag honom någon vecka efter, så gick han fram och så tog han min hand och sa, hej, kommissarien. Han visste att jag absolut inte var kommissarie. Mm. Men han smörade, fjäskade, var trevlig och så, allt bra, lalalala. Ja, så gick det bara en tid så blev han ju skjuten sen då, men det är intressant att se hur folk är mot varandra och att lära känna mycket folk, vara trevlig, föra sig, alltså trevlig citattecken då är rätt. Det är
sociopat då.
Ja, men lite så. Ja, men lite så.
För vid ett tillfälle så stoppade vi Joksevic när han kom med sin fina Merca och hade någon tjej i framsätet. Då var han absolut inte trevlig.
Nej.
Då var han tvärt emot.
Mm.
Han var väldigt otrevlig.
Ja, men han valde
så att det, han valde verkligen när han tyckte att han kunde stå och snacka med oss när han inte ville bli tilltalad.
Han hade ju händer som dasslock om jag
ihåg. Ja, det var en...
Jag kommer ihåg, jag och Lasse som jag jobbade mycket med och du också som har varit gäst i podden också. Vi grep en annan känd sån som man kanske skulle kalla för gängledare idag eller någonting och som var väldigt, han bor inte i Sverige idag. Och han skrek så, jag vet inte vem jag är. Och Lasse sa, ingen aning, vi visste mycket väl såklart vem han var. Och han blev så triggad av att vi inte visste vem han var, men det är klart vi visste vem han var. Jag vet inte vem jag är, hur fan så kan jag inte veta vem jag är liksom. Ingen aning vem du är. Nej, det finns liksom ett kändiskap där som han kanske ville ha som han inte... Och han var knäckt över att det inte hade nått fram. Liksom. Nej, men sen var det efter raven då var det ju Säpo... Nej, vänta nu. Du var ju kvar. Jag lämnade ju före dig.
Rave?
Ja, vi flyttade in till stan. Vi lämnade ju Nacka. Vi var ju Nacka.
Ja. Precis. Var inte du kvar hela 3 åren som jag var? Eller?
Nej, jag tror inte det. Men jag kände, jag kan säga helt ärligt, jag kände på slutet där så var inte jag lika på tå. Som jag hade varit hela tiden och som vi alla var. Och då
men vi var slitna. 3 år var ganska tuff tid. Alltså vi jobbade varannan helg och vi jobbade, säga, torsdag natt, fredag natt, lördag natt. 12 timmars pass. 18.06 plus all övertid.
Oh shit, vi gjorde
Och jag jobb... Så det var ganska tungt.
Jag jobbade ju varannan helg och så hade jag min Olivia varannan helg. Så jag var ju aldrig egentligen ledig på helg. Eller, det är klart jag var ledig när jag hade min dotter. Men jag hade liksom inte utrymme att egentligen göra någonting på helger och sådär. Men då kände jag så här, men då kan jag lämna över min plats till någon ny sån här. För inte nog med att vi hade varit 3 år där. Vi hade varit på gatansgruppen innan och gjort lite samma jobb. Sprungit runt till fots. Innan dess hade vi gjort de här 2 åren på plattan när vi sprang till fots. Vi hade ju varit till fots liksom i 8 år.
Det är sant.
Och då gick jag till spaningsroteln i Nacka.
Ja, just det.
Och du var kvar.
Mm.
Vi pratar vidare, Anders och jag, på Patreon. Så glöm inte att bli Patreon om du vill ta del av det bonusmaterialet. Vad hade Anders för fördelar när jag jobbade med honom? Ja, men det ska jag berätta. Han var vass på vissa saker. Hade jag några fördelar? Ja. Anders berättar lite om hur det var att jobba med mig också. Finns på Patreon. Så bli gärna Patreon. Patreon.com/snutsnack. Ha det fint! Tack för att du har lyssnat på ytterligare ett avsnitt av Snutsnack. Givetvis är vi tillbaka i nästa vecka med ytterligare ett avsnitt. Gå in på Patreon om du vill lyssna på bonusmaterial. Annars kan du följa oss på Facebook eller på Instagram. Ha det bra, så hörs vi. Hej!